Ibland har jag gjort som så när gudstjänsten har hållit på ett tag och så ska vi ändå fortsätta en liten stund till. Att jag har bett er att resa på er. Har du möjlighet att göra det så får du väldigt gärna göra det. Och så är det många här idag som kanske faktiskt aldrig har varit här förut. Och därför vill jag att ni vänder er mot någon som ni inte kom hit tillsammans med. Och så säger ni, vad roligt att du är här idag. Och när ni har hälsat på minst en så förstår jag att man skulle kunna stå och prata länge, men det får ni fortsätta med vid kyrkfiket sen. Jag tänker att det är bra att ha hälsat på någon. Då vet man att när det är dags för fika sen, då finns det någon mer som man faktiskt har ett namn på och som man kan gå fika med. Det är precis som Karin säger. Idag får vi förmånen att både ha dop, att också hälsa nya medlemmar välkommen i den här församlingen. Och jag tänker att det är lite det som är hela härligheten på något vis. Att vi får vara gemenskap. Vi får tillsammans dela resan genom livet. Vi får ju till för att vara här. För att bära, stötta varandra. Gå med varandra. Ibland tror jag att vi i Sverige allt för ofta går på myten om att ensam är stark. Och hela tanken med församling. Hela tanken med liksom Guds avsikt för våra liv. Det är att du faktiskt inte är stark ensam. Utan vi kan få förlita oss att vi är burna av Gud. Och vi kan få gå tillsammans med varandra. Bära varandra, stötta varandra. Och det är så mycket starkare. Det är fantastiskt. Idag ska vi ändå säga någonting utifrån Bibelns ord. I någon form av predikan tänker jag också. Förutom allt annat som händer. Och vi följer just nu kyrkoåret, och kyrkoårets tema den här söndagen, det är vårt dop. Och det kan man ju tycka att det passar otroligt lägligt den här gudstjänsten, eller hur? Och en av texterna som finns med, det är när Jesus döps i Jordanfloden. När himlen öppnar sig och det kommer en röst från himlen som säger, detta är min älskade son, det är min utvalda. Samma löfte gäller även till dig. Detta är min älskade dotter, mitt älskade barn, min älskade son. Du är en av hans utvalda. Så om du inte lyssnar på någonting vad jag säger, det räcker. Gud säger till dig, du är mitt älskade barn. Men en av de andra texterna är den jag tänker ta med er in i, från Apostlagärningarna. Och vi har pratat lite grann, eller jag har pratat lite grann om att livet är som en resa. Vi ska få möta en man som är på en annan resa. Han befinner sig på väg från Jerusalem tillbaka till sitt hemland i Etiopien. Han har varit i templet i Jerusalem för att tillbe, men hans omständigheter är ganska komplicerade. Han är finansminister i det etiopiska hovet. Han har en ganska högt uppsatt position, men också som en av tjänarna där så är man kastrerad. Det kanske inte är så många som är idag. Men han var det. Och det innebar också att han liksom var förvisad egentligen från den judiska tron. Han hade inte rätt att bli jude därför att hans kropp var vandaliserad. Han hade liksom inte tillträde till det. Och ändå så har han precis varit i Jerusalem. Han har varit i templet. Han har sökt sig dit därför att det finns någonting i hans liv som söker efter den där guden. Efter någon form av tillhörighet. Och kanske är det så att han dessutom har kommit över, troligtvis är det så, att han när han var i templet kom över en pergamentrulle med en bit ifrån den heliga skriften. Som han kan få ta med sig hem. Om han nu inte har rätt att gå till templet, om han inte får tillhöra den där tron, så tar han med sig någonting hem som han kan läsa för att komma närmare Gud. Och så befinner han sig på resan hem och så sitter han och läser i den där texten. Men han får inte riktigt ihop det och han förstår inte riktigt, vad är det jag egentligen läser? Vad är det där handlar om? Och där är det vi kommer in i den här berättelsen. Jag läser från Apostlagärningarna 8 och jag läser från en liten annan översättning i The Message. Här står det så här. En dag talade Guds ängel till Filippos och sa åt honom att mitt på dagen bege sig ut på den öde vägen mellan Jerusalem och Gaza. Filippos gjorde som han hade blivit ombedd, och då kom en etiopisk eunuck, en hovman, åkande på vägen. Han hade vallfärdat till Jerusalem och var nu på väg hem igen till Etiopien, där han var drottning Kandakes finansminister. Han satt och läste högt för sig själv i profeten Jesajas bok medan han rullade fram i sin vagn. Anden sa åt Filippos att hoppa upp på vagnen, så han sprang fram och höll jämna steg med den. Förstår du vad du läser? Undrade Filippos när han hörde att det var Jesaja som mannen satt och läste ur. Hur ska jag kunna göra det om ingen hjälper mig? Svarade han och bad Filippos att stiga i vagnen tillsammans med honom. Stycket han höll på med var detta. Som ett lamm som leds till slakt, stilla som ett lamm när man klipper det. Så tyst var han och sa inte ett ord. Han blev hånad och sviken, fick aldrig en rättvis dom. Men vem kan nu räkna hans efterkommande nu när han har tagits upp från jorden? Säg mig, bad hovmannen, vem talar profeten här egentligen om? Är det om sig själv eller är det om någon annan? Filippos tog då chansen och utifrån texten i Jesaja berättade han allt om Jesus för honom. På sin resa kom de förbi en å. Här finns ju vatten, sa eunucken. Vad hindrar att jag blir döpt? Kan du inte döpa mig? Han sa åt föraren att stanna och de gick ner i ån. Och både Filippos och eunucken, och där blev han döpt. När de steg upp förde Guds ande plötsligt bort Filippos. Och det var det sista mannen såg av honom. Men det bekom honom inte. För han hade fått vad han hade längtat efter. Och han fortsatte själaglad hem. Oh nej. Det är ju en minst sagt spännande berättelse om den här mannen som kommer med sin längtan, och så sitter han där i sin ensamhet och försöker förstå hur det här egentligen hänger ihop. Och så möter vi Filippos. Filippos var en av Jesu lärjungar. Kanske också en ganska märkvärdig lärjunge, jag vet inte. Jag vet inte hur ofta du möter änglar. Men för honom verkar det vara självklart att ängeln kommer där och leder honom. Han får höra Guds ande och i det lyssnar han till vad Gud säger och så går han på det. I texten som har varit precis innan så berättas det om hur Filippos predikar och människor kommer till tro. Och att när en trollkarl vid namn Simeon får se detta, får se andens kraft, så blir han så tagen av det här att han säger, kan jag få köpa den här kraften? Och Filippos säger, det här är ingen kraft du kan köpa för pengar. Det här är Guds ande. Den är helt gratis. Och så kommer den här trollkaren till tro därmed. Och människor döps där Filippos går fram. Och kanske kan man tänka att han var väldigt annorlunda och exceptionell. Eller så tänker jag att han bara var en helt vanlig människa som en av oss. Men som lyssnade till vad Gud sa. Och som gick där Guds ande ledde honom. Och så möter vi honom den här dagen. När han upplever att han ska gå fram till den där vagnen. På den där öde vägen. Den här hovmannen rider fram. Och det Filippos gör. Det är att han börjar gå bredvid den här vagnen. Han börjar gå med. Bara går bredvid. Lyssnar till vad är det den här mannen gör. Vad är det Gud talar. Och så medan han går där så börjar han höra. Här är saker och ting jag känner igen. Jag har hört det här orden som han läser förut. Kanske är det här en chans för mig att börja prata lite med honom. Och så börjar de samtala med varandra om Jesaja. Men också jag tänker säkerligen så mycket mer. Och det är som att det är någon form av återkommande tema i Bibeln. Att människor börjar gå tillsammans med varandra. Samma sak upprepar sig när Jesus besöker lärjungarna efter sin uppståndelse. De som är på vandringen till Emmaus. Som också går där och funderar på hur hänger det här ihop? Jag får inte riktigt ihop livet. Jag får inte riktigt ihop tron. Och så berättas det att Jesus slår följe med dem. Att han börjar gå med dem. Att han börjar prata med dem. Dela livet med dem. Och jag tänker att det är någonting i det där. är att vara dels samma sak som egentligen är att vara församling. Det är någonting som händer när vi börjar gå med varandra och dela livet med varandra. Jag tror att som kristna och som kyrka är vi kallade att göra just det. Att gå med människor. Att vandra med varandra. Att lyssna till varandra. Att också i vår egen tro tänka att jag inte bara är mig själv nog. Utan jag har någonting att också få vara för någon annan. Vi satt och pratade med några vänner för ett tag sedan. Om just det där med församling. De är inte med i församling i dagsläget. Och mannen där har väldigt svårt att tro på Gud överhuvudtaget. Förstår inte riktigt varför han ska vara med församlingen till heller. Kyrkan är så där torr och tråkig. Du vet, vad får jag ut av det? Så. Och så säger min man vid ett tillfälle. Så här, ja, men vet, när jag går till kyrkan så brukar jag tänka... Ja, men inte alltid så där. Åh, vad härlig gudstjänst det kommer bli. Det kan det ju bli. Oftast har vi ju väldigt härliga gudstjänster. Men det kanske lite mer så här, undra vad Gud vill göra idag. Undra vem jag kan få möta idag som jag kan få säga ett snällt ord till. Undra vem jag kanske kan få betyda någonting för idag. Och så tittar vår kompis till oss på oss och bara tittar. Ja. Kan man tänka så? Det är ju jättebra egentligen. Och så tänker jag, ja, men inte det självklart. Det är vad församling är. Att vi tillsammans kan få ge någonting till varandra och få lyssna till varandra. Jag tror att vi människor, och speciellt vi som kallar oss för lärjungar, är kallade att gå med varandra. Vi lever i ett Sverige, i en värld där så mycket jobbigt matas mot oss varje dag. Både i vår konkreta omvärld, genom det vi ser, genom nyhetssändningar, där vi får ta del av olika medier. Jag tror att vi behöver vara bättre på att gå med varandra och lyssna till varandra. Det finns en fantastisk skildring om sagan om de två tomaterna. Kanske har jag delat den någon gång förut. Ni kanske kan sagan om de två tomaterna. När två tomater går över en väg, den ena blir påkörd. Och den andra säger, kom nu ketchup så går vi. Har ni hört den? Den är bättre på engelska. För då säger han bara catch up. Det är roligt på riktigt. Ja. Jonas Gardell har i alla fall berättat den här historien för mig. Inte för mig, men han berättar den. Skildrar den i en av sina tidiga böcker som heter Jenny. Jag vet inte om någon har läst den. Det är en ganska tragisk och sorglig bok. Men i den så berättar han sagan om de två tomaterna. På ett väldigt speciellt sätt. Och så beskriver han hur när han var barn, hur han alltid såg den där berättelsen om de där två tomaterna som gick över gatan. Hur han såg hur det liksom kom en vit lastbil och totalt fullständigt dissekerar och kör över den ena tomaten. Och så skriver han så här, att för en del är det så att det kom en vit lastbil, kanske från ingenstans. Eller kanske hade man väntat den. Men det kom någonting som fullständigt fick livet att gå sönder. För en del av oss människor så är det det som händer, säger jag. Och så beskriver han att det som är så vackert i den där barnsliga sagan om de två tomaterna. Det är att den ena tomaten inte lämnar sin kompis där. Och att han inte heller säger kom nu tomaten. För han är inte en tomat längre. Han kommer aldrig mer kunna bli det. Det har hänt någonting som fullständigt gick sönder. Men han säger, kom nu ketchup. Och det är också någonting som är helt okej att vara. Och nu går vi tillsammans. Och man kan tycka att det är en liten barnslig skildring av den där tomatberättelsen. Men för mig har den betytt så mycket. Den där lite roliga historien som också på något vis så mycket handlar om våra liv. Att ibland är det så att livet går sönder. För en del är det så. Andra av oss klarar att gå livet fram utan att den där lastbilen kom. Det mesta verkar rulla på. Och att då ibland få vara de som vänder oss till varandra och säger, jag ser att livet gick sönder. Jag vet det. Jag förstår för jag var där. Jag såg det. Men vet du vad, jag går tillsammans med dig nu. Jag tar din hand. Kom så går vi tillsammans. Jag tänker att vår församling är just det där. Att få vara den som kanske tar någon annans hand och säger tack för att du går med mig. Jag behöver dig just nu. Eller att få vara den som räcker ut en hand och säger jag går med dig. Och att vi får vara det inte bara för varandra inom församlingen utan utanför. I samhället där människor behöver utsträckta händer som säger jag går med dig. Kanske en lång väg ifrån Filippos och den etiopiska hovmannen. Men det finns någonting i att gå tillsammans med varandra. Och i det också inte bara ta ens hand och gå tillsammans. Utan att också säga någonting om att vet du vad? Du behöver inte gå själv. Jag går med dig, men framförallt går Gud med dig. Och du kan få vara buren av honom. Du kan få lära känna Jesus, han som faktiskt gör trasigt till helt. Han som vill upprätta och befria. Han som har gett hela sitt liv, sitt allt för dig. Att också få ge det hoppet till varandra. Filippos tar den chansen när han får den. När samtalet kommer. När det liksom blir naturligt så börjar han prata om, men vet du vad, förstår du att det här handlar om Jesus? Och det händer någonting i den etiopiska hovmannen där när han får höra talas om Gud. När han får höra talas om att det finns en som helar det som har gått sönder. Det finns en som vill läka och som vill upprätta och som lever med mig om jag än dör. Det händer någonting i honom där som förvandlar hans liv. Och som gör att han brister ut i en glädje och säger, vad är det som hindrar att jag blir döpt nu? Jag vill tillhöra honom, jag vill få ta emot honom. Jag vet inte om jag har nämnt här innan, men alla har ju inte varit här förut. Jag satt i ett samtal för några veckor sedan när jag var uppe i Stockholm och mötte pastorsstudenter. Och då är det en av studenterna som berättar att de precis bara några veckor innan har suttit på tunnelbanan genom Stockholm på väg hem. De är på väg ut sista året, ska snart bli färdiga pastorer, och de sitter och pratar om det där. Vilka typer av tjänster de har fått föreslagna, hur det känns att bli pastor och så. Samtidigt på tunnelbanan så utspelar sig en scen där två personer har en någon form av konflikt. Slutar med att den ena går av och kvar sitter en man som är betydligt, ja men tydligt påverkar den här konflikten. Som befinner sig ledsen och förtvivlad. Som dessutom kanske inte är helt nykter. Och så under tiden som de här pastorsstudenterna sitter och pratar så börjar han mer och mer lyssna på vad de pratar om. Och de märker det liksom, att den här mannen verkar lite väl intresserad här just nu. Och när de går av så går de av på samma ställe. Så de här studenterna, de går fram till honom och säger, kan vi hjälpa dig på något vis? Behöver du hjälp hem? Behöver du någonting att äta? Vi såg vad som hände på vagnen liksom. Och så hjälper de honom att liksom få hitta rätt buss hem och komma hem och så där. Men när han går så är det sista han säger är, jag hade förväntat mig mer av en pastor. Och de var så här, men vadå, vi har ju gjort allt liksom. Vi har ju gått med dig, vi har gett dig mat, vi har liksom hjälpt dig att hitta hem. Och så säger han, ja, men varför sa ni aldrig någonting om hoppet? Och för dem blev det en liten påminnelse och för mig blev det en påminnelse att vi också har någonting mer som kristna. Det finns någonting i det vi bär på. Det finns någonting i den tron som vi får ta emot av Jesus som bär på ett hopp. Som bär på en tro att om en hela livet rämnar, om det än kommer en vit lastbil och fullständigt kör över, det finns en hand jag kan ta tag i. Någonting som bär. Någonting som håller. Och ibland så är det kanske det som vi också har att få ge vidare. Att vara de som vandrar med varandra. Men också få säga, jag vill be för dig. Vet du om att det finns någon som bär dig? Vet du om att det där dopet som vi pratar om är en vattenstämpel för ditt liv? Som kan få ge en grogrund och en bärighet om att du är ett Guds barn. Ska avsluta alldeles strax. Men det som händer i berättelsen om Filippos och den etiopiska hovmannen, det är att han får bli döpt där. Att han ställer också frågan, vad hindrar mig? Vad hindrar från att jag blir döpt? Och det sägs att i den tidiga kyrkan så var den frågan man ställde i samband med dopet. Finns det någonting som hindrar att den här personen blir döpt? Om svaret är nej, så är man välkommen. Jag tänker att det finns ingenting som hindrar dig. Det finns ingenting som står i vägen mellan Guds kärlek och dig. Om du vill ta emot den. Och när mannen gör det, så står det att han går därifrån i uppriktig glädje. Med livet förvandlat. Det kan du och jag få ta emot i våra liv. För första gången eller för femte gången. Men vi kan också få vara med och ge det till andra. Nu ber vi. Tack Herre för att vi får vara samlade här just nu. Tack för att vi får sitta i din närhet just nu. Du som känner var och en av oss. Du vet vilka vi är. Du vet alla de av oss som brukar gå hit söndag efter söndag. Där du kanske har varit med länge på vår livsresa. Du ser de av oss som kanske är för första gången. Kanske för femte gången, jag vet inte. Där vi på olika sätt är på vår resa. Herre, tack för att du känner och du vet bättre än vad vi ibland förstår hur våra liv ser ut. Tack för att du är den där handen som vi kan få ta tag i. Som vi kan få bli burna av. Som vi kan få förtrösta på genom allt i våra liv. Genom livets glädjepassager och genom dess stormar. Och här så ser du de av oss som sitter här inne just nu och som känner att den där förkrossande lastbilen kom. Och livet rämnade. Jag vet att det finns en del här inne som upplever det just nu. Herre, tack för att du inte kom upp. Tack för att du inte var den som gick därifrån. Utan att du stod där. Och att du idag står där och säger, kom. Jag ser dig. Inte som den du en gång var, utan som den du faktiskt är. Och jag vill gå med dig. Och här så ber jag för var och en av oss. Jag ber för oss som församling. Jag ber att vi skulle också hjälpa varandra. Att tillsammans vara dem som också sträcker ut den där handen mot vår näste. Som ibland ställer oss över vårt eget. Riktar blicken längre. Och säger, vad kan jag göra för dig? Hjälp oss att hjälpa. Och hjälp oss att ta emot hjälp. Tack för att du är den som sänder hjälparen själv i din ande till var en av oss. Amen. Vi ska få vara en liten stund nu när vi ska avrunda den här delen av gudstjänsten. Så ska vi få vara en stund här inne. Det finns möjlighet att gå fram och tända ett ljus. Det kan man göra som en form av bön för någonting du bär på. Kanske för just det där som har hänt i ditt liv. Kanske för någon annan du bär på ditt hjärta. Så kan du få tända ett ljus som en bön. Det finns också bönelappar där man kan skriva ner sitt bönämne. Och lägga dem i ett kuvert. Och väljer att klistra igen det kuvertet, så löser vi inte lappen. Men vi kommer ändå ta med dig i bön. Låter du det vara öppet, så kommer vi läsa. Och så finns det möjlighet att ta emot förbön där borta. Från en personlig förebedjare om du vill. Och är det ingen annan som sitter där, så sitter jag där. Och under tiden så kommer Gunilla och Alice, tack, sjunga. Och det finns möjlighet att följa med i den sången om man vill det. Många av er kan det. Och så är vi en stund inför Gud. Och annars är det också bara fri att sitta i bänken och vara i din tanke och din överlåtelse.